Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den andra söndagen efter trettondagen. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Efesus, det första kapitlet och från den sjunde versen. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt ett beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad är det unika med kristendomen? Är det att Gud är nådig och förlåtande? Nej. I islam är Gud också en nådig och förlåtande Gud. Av Koranens 114 suror så finns i 113 uttrycket att Gud är nådig och förlåtande. Ja, det finns en hel sura som enbart handlar om Guds nåd och godhet, sura nummer 55. Och i hinduismen så är begreppet prasada centralt. Och vad betyder det? Det betyder Guds godhet, nåd och kärlek. Utan denna nåd så kan man inte enligt hinduismen lära känna Gud och närma sig Gud. Nej, det som är unikt med kristendomen är inte ordet nåd. Eller att man talar om nåd. Eller att man säger att Gud är nådig. Svaret på vad som skiljer kristendomen ifrån alla andra religioner, det är vad vi menar med nåd och hur man blir benådad. Svaret kan sammanfattas i två ord som upprepas tre gånger i dagens text. I honom. I honom. Det vill säga i Kristus. Så vad betyder då detta ord, dessa två ord i honom? Ja, det betyder samma sak på grekiska som på svenska. I honom, det vill säga i hans person, i hans liv och verk, genom honom, på grund av honom eller för hans skull. I motsats till vad, kanske någon säger. Om Gud är nådig i honom, i Kristus, och Kristus är Gud, betyder det inte bara att Gud är nådig så att han visar sin godhet i Kristus, så att han är god i sig själv. Är inte det bara en upprepning? Ungefär som att säga att Gud är god i sig själv. Gud benådar för att han är nådig. Gud förlåter för att han är förlåtande. Nej. I honom, i motsats till i oss. Det är motsatsen till på grund av oss. I islam är Gud helig och rättfärdig och vill straffa. Men han är nådig och förlåtande bara mot dem som lyder honom. De som underkastar sig Gud. I Koranen finner vi 20 uttalanden om att Gud älskar människor. Men på samtliga ställen är det en kärlek som är betingad. Som är villkorad av människans gensvar. Gud älskar enligt Koranen de som är rena, rättfärdiga och goda. Gud förlåter den som vänder sig mot honom med ett lydigt och uppriktigt hjärta enligt islam. Men kristendomen lär att Gud älskar också de som hatar honom. Gud älskar syndaren. Gud förlåter den ogudaktige. Vi läser i Bibeln, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Romarbrevet kapitel 10, vers 20-21. När guden eller gudarna i avatarerna närmar sig människan i hinduismen, så var det för att frälsa eller rädda eller ge nåd åt vilka då? De hängivna, de trogna, de lydiga, för att hjälpa dem att befria sig från karma och negativa återförelser. Men Bibeln lär någonting helt annat. Romarbrevet 4, vers 4 följande. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom, så förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Den icke-kristna religionen har en nåd för den som möter hans nåd. För dem som samverkar med hans nåd. För dem som vill ha hans nåd. För den som bestämmer sig. För dem som ger sig åt Gud först. Kristendomen har en nåd som möter den ogudaktige innan han har lyft ett finger. Innan han har gjort en enda ansträngning att komma nära Gud. Han benådar den ogudaktige, den orättfärdige, den hatiske. Han älskar alla människor, till och med dem som hatar honom. Och varför gör han det? Inte älskar väl Gud synd? Visst vill väl Gud också straffa synd och syndare? Svaret är, i honom, i Kristus, på grund av honom, genom honom, till följd av Kristi person och verk, kan Gud benåda syndare. Men islam har ingen Kristus som offrar sig för syndare i syndares ställe. Hinduismen har ingen Gud som träder in i någon ställe. Man har avatarer som tar mänskliga gestalter för att ge människorna ett återsken av Guds godhet. Men bara dem som låter sig förändras. Gud är god mot de goda i lagens religion. Men Bibeln lär oss, Romarbrevet 5, vers 8 och vers 10, att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vår ställe medan vi ännu var syndare. Medan vi var Guds fiender blev vi försonade med Gud genom hans sons död. Observera att Gud är nådig genom hans sons död. Eller som det står i dagens text. I honom. Det är nyckeln. På inget annat sätt är Gud nådig. Guds nåd det är inte att Gud rycker på axlarna och säger, det är okej. Guds nåd är i honom. Guds nåd är ett räddningsuppdrag som betyder att den synd som Gud hatar och hotar att straffa och som Guds rättfärdighet fordrar att den sonas, den synden, den överträdelsen, den skulden, den gjorde Gud någonting åt genom sin sons död. Genom att Gud träder in i syndarens ställe, tar vår skuld och tar vårt straff och betalar, sonar med sitt eget liv. Det är så nåden ser ut. Men en sån nåd har inte den icke-kristna religionen. Dess nåd är antingen att Gud kvittar vissa saker, men i den stunden så upphävs ju hans rättfärdighet, hans helighet och krav på rättvisa. Eller så innebär den att Gud benådar och förlåter under villkor. Han benådar, men bara den som först kan uppvisa en motprestation. Den människa som kan göra en gentjänst genom sin lydnad. Varför? Därför att man inte har honom. Man äger inte Jesus Kristus. Gud som blev människa. Gud som träder in i syndarens ställe. Kristendomen är rotad i Guds son Jesus Kristus, världens frälsare. Och vi får därför i dagens text lära oss tre saker. För det första, i honom är vi friköpta. För det andra, i honom har vi fått vårt arv. För det tredje, i honom har vi tagit emot den helige ande. Punkt nummer ett. I honom är vi friköpta. Guds apostel Paulus skriver till församlingen i Efesus. I honom är vi friköpta genom hans blod och förlåtelse för våra synder. På grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Så Guds räddning av mänskligheten, den börjar alltså inte med en moralisk upprustning, med en uppmaning till heligt liv, genom att han fostrar oss att leva rättfärdigt, fromt och heligt. Visst vill han att vi ska leva efter hans lag. Men om man tror att människan kan komma tillbaka till Gud genom sin egen lydnad, då har man inte alls förstått hur illa ställt det är med oss människor innan omvändelsen och sinnesändringen. Det som skiljer kristendomen ifrån icke-kristen religion, det är inte bara synen på Gud och hans nåd, utan också synen på människan och hennes förutsättningar. Eftersom vi genom Adam och vår egen olydnad fört in synden i vår egen natur, så hjälper inga uppmaningar till lydnad att förändra en människa. Aposteln skriver i den andra versen i samma kapitel, eller i det andra kapitlet. Tidigare levde ni i era överträdelser och synder på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Om vi av naturen följer synden, alltså om det är så vi är av naturen, då kan inget yttre förändra oss. Profeten Jeremia skriver, kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläck? tankar. Då skulle ni också kunna göra gott. Ni som är så vana att göra ont. Jeremia kapitel 13 och vers 23. Nej, vi kan inte göra gott av naturen. Av vår natur. Av oss själva. Och därför måste Gud göra någonting åt vår skuld som vi har dragit på oss. Om en förlamad människa har en skuld. Kronofogden kommer med en skuld. Och han har, det enda sättet för honom att betala skulden är genom arbete. Då står hans hopp, hans enda hopp, till att någon annan i hans ställe betalar skulden. Vi var innan omvändelsen inte bara andligt förlamade utan andligt döda i våra synder, som skriften säger. Och vi har en skuld. Vi är skyldiga att lyda Guds lag och att uppvisa en fullkomlig lydnad inför honom, att sona våra överträdelser och brott inför hans heliga lag. Men detta gjorde Gud genom sin son Jesus Kristus. Och därför lär vi oss idag att i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Bibelns nåd betyder alltså inte att Gud tummar på sina krav på rättfärdighet. Men det betyder att Gud, sonen, uppfyller Guds krav på rättfärdighet. Och han var den enda som kunde göra det. Eftersom han levde ett rent och fullkomligt liv. Och frambar ett fullkomligt offer på korset inför Gud. Som Petrus skriver det första kapitlet. Det är det första brevet och från den 18:e versen. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni har ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Men man har ingen glädje av denna stora och underbara gåva, Guds förlåtelse i Kristus Jesus, om man inte får del av den. Om Gud inte meddelar den till oss. Idag när vi har hört detta glada budskap, evangeliet, så kan du och jag, när vi går hem ifrån den här gudstjänsten, när vi har hört predikan, då kan vi använda Paulus egna ord. Vi kan säga: eftersom du, Georg, och du, Leif, och du, Oskar, har hört evangeliet, så kan du och jag säga med Paulus: han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Hans viljas beslut är de troendes frälsning. Om du och jag tror, då är det för att han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Och därför ska vi också idag säga för det andra: i honom har vi fått vårt arv. Aposteln skriver: i honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Vers 11 och 12. Okunniga eller villfarande kristna säger ibland att Guds gåva visserligen är verkligt oförtjänt. Den är av nåd. Vi är frälsta av nåd. Men frälst är man, och säker på sin frälsning är man först när man har tagit ett beslut, när man har bestämt sig, när man har avgjort sig. När man har tagit emot Guds färdiga gåva. Det är först då det är fullbordat. Det är först då när du har gjort ditt beslut som det är du har det. Men aposteln förklarar idag att inte ens detta kan vi berömma oss av. Vi har inte tagit eller förtjänat vårt arv. Vi som är kristna eller Guds barn. Vi har, skriver aposteln, fått vårt arv. Arv, vad är det för någonting? Jo, arv, det är vad som lämnas kvar efter att någon dör. Kristus dog. Och genom hans död och uppståndelse har vi ett arv. Och detta är syndernas förlåtelse, frid med Gud, evigt liv och evig salighet. Det betyder att vi behöver inte vara rädda för Gud. Vi behöver inte vara rädda för döden och helvetet. Vi har frid med Gud, vi har gemenskap med Gud. Vi är infogade i Guds stora gemenskap. Vi har medborgarskap i himlen. Vi är friköpta. Därför att Kristus Jesus har friköpt oss och gett oss förlåtelse för våra synder. Och denna gåva ger han oss. Det är inget vi förtjänar. Det är inget som vi tar. Utan det är någonting som han ger. De som kommer till tro, står det, är de som är, dagens text, förutbestämda till arvet. Av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Ni hör ju ofta det. Det hänger på ditt vilja och ditt beslut. Men vad säger Guds ord? Förutbestämda till arvet av honom. Vem då? Gud som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Det hänger alltså inte på människans vilja eller beslut, utan på Guds vilja och beslut. Gud har, säger aposteln i vers 4 i dagens text i samma kapitel, innan världens grund blev lagd. Innan världens grund blev lagd. Utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. Efesierbrevet kapitel 1, vers 4 och 5. Vi kan alltså inte ens berömma oss av vår egen omvändelse. Vår egen pånyttfödelse, vår egen tro, vår egen avgörelse. Gud har utvalt dem som till sist blir saliga och frälsta. De är förutbestämda att tas upp som hans barn enligt hans vilja och beslut. Detta är nåd. Och detta skiljer kristen tro ifrån alla andra religioner. Allt är av nåd, av Guds nåd och kärlek. Allt är en gåva. Ett problem eller en frågeställning som ofta uppstår när frågan om Guds eviga utkorelse eller predestination kommer upp. Det är, om nu min omvändelse eller frälsning är förutbestämd, hur kan jag veta att jag hör till de utvalda, de utkorade, och inte hör till de andra, till de som går till sist evigt förlorade i helvetet. Hur kan jag veta? Svaret finns i dagens text. Vers 11, vers 12. I honom har också vi fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Det vill säga, är du och jag utkorade, utvalda, förutbestämda, vad är vi då? Då har vi vårt hopp i Kristus. Vad kännetecknar ett Guds barn? Svar. Att han eller hon har sitt hopp i Kristus. Sätter all sin tillit till Jesus Kristus för sin frälsning. Det här har du svaret på hur du vet om man är en utkorad. Aposteln säger idag att vi har fått vårt arv i honom. Förutbestämda av honom för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Och det är slutmålet för vår frälsning. Slutmålet är att äran går tillbaks till Gud, till honom som har förtjänat den. Äran, Gud. Att vi lever våra liv med tacksamhet och lovprisning av Gud för hans härlighet och ära. Guds barn kommer att lovsjunga sin Herre och frälsare i glädje en gång i de himmelska boningarna. Men en försmak av denna glädje får vi redan här och nu. Och därför ska vi för det tredje säga, i honom har vi tagit emot den helige ande. Aposteln skriver, vers 13 och 14. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Gud älskar alla människor, också de som förkastar honom. Gåvan, frälsningen, är given åt alla människor. Alla människors synder har Kristus sonat på korset. Men det man inte tror, det man inte griper om med förtrösten, det man inte litar på är ens egen egendom. Det glädjer man sig inte åt. Och den som inte tar emot gåvan kan inte heller glädja sig åt den, utan kommer efter döden eller på den yttersta dagen att göra intrång i helvetet alldeles i onödan. Men aposteln Paulus, han talar om Guds barn. Ni har hört budskapet. Ni har hört, säger han, evangeliet om er frälsning. Och genom detta har ni kommit till tro. Ni har tagit emot den helige ande. En kristen ser kanske inte så annorlunda ut än icke-kristna. Man har liknande kläder. Man har liknande vardagsproblem. Man har en kamp med ekonomi, en kamp med relationer, med krämpor till kropp eller till själ. Men det finns en sak som skiljer ett Guds barn från en som inte är ett Guds barn. Det är den helige ande. När en människa föds på nytt, blir omvänd eller kommer till tro, så får han eller hon den helige ande. Den helige ande förändrar en människas natur. Man ser plötsligt saker och ting på ett helt annat sätt. Man har plötsligt en motivation att inte bara älska sig själv, utan också Gud och sin medmänniska. Man vill lyda Guds lag. och man litar på att Gud är nådig i Kristus Jesus. Allt detta gör den helige ande som bor i de troendes hjärtan. Men den helige ande, det är ju ingen mystisk kraft, en ljusstråle från rymden direkt ifrån ovan. Den helige ande kommer till oss genom nådens medel, genom evangelium i ord och sakrament. Och han tas emot genom tron, som vi läser i dagens text. I honom har ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni sedan ni kommit till tro tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Det är alltså inget mystiskt, utan ni har hört budskapet, evangeliet. Ni har tagit emot den helige ande. Ett sigill. Vad är det för någonting? Jo, ett sigill. En stämpel. Det är någonting som visar vem som skrev brevet. Ni vet förr när man skickade iväg ett brev långt. Så kunde ju brev förfalskas. Det kunde skrivas av vem som helst och låtsas som att man är någon annan än man är. Och därför hade man på viktiga brev ett sigill. Och sigillet ägdes bara av vissa personer. Ett sigill visade vem som skrivit brevet. När vi tror på evangeliet så är anden vårt sigill. Han vittnar om vårt barnaskap inför Gud. Alltså han vittnar om vem vi är. Vilka vi är. Att vi hör honom till. Romarbrevet 8, vers 15 och 16. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Galaterbrevet 4, vers 6. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så den helige ande är ett sigill. Och vad gör den helige ande i den troendes hjärtan? Jo, plötsligt när jag inser att mina synder är förlåtna genom Jesus Kristus, min frälsare. Då är plötsligt Gud inte en främmande makt, utan då ropar våra hjärtan det som bara barnet ropade på arameiska. Abba, pappa, fader. Då är plötsligt Gud min far. Så blir anden vårt sigill. Det vittnar om vilka vi är, om vårt barnaskap. Gud är vår far. Men vi lever inte i himlen så att våra liv skulle vara helt utan problem. Att vi skulle slippa synd och tvivel. Att vi skulle ha kvar, att vi inte skulle ha kvar vår gamla människa, vårt kött, vår onda syndanatur. Utan vi har fortfarande kvar skröpligheter i oss själva. Men vi har också den helige ande genom tron på evangeliet. Som är ett sigill på att vi redan nu är medborgare i himlen. Anden förändrar vår inre människa genom evangeliet. Så att vi börjar leva i kärlek till Gud och medmänniskan. Och på så vis blir anden en försmak av det fullkomliga som en dag vi ska äga fullt ut. Som dagens text förklarar. Anden är en handpenning på vårt arv. att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Ja, när man köper någonting så betalar man ju ett pris för huset. Men man kanske inte kan betala allting på en gång för att det är så dyrt. Men säljaren vill åtminstone ha en liten slant, en garanti för att han ska få den här stora slutsumman så småningom. Och det kallas för handpenning. Du får inte alltihopa, men du får en liten bit i förväg. Handpenning får du. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Amen. Låt oss bedja.